här är vi på minuten, de oförberedda talarnas klubb. Efter en alldeles lagom paus på 5 år så återkommer vi med samma team som tidigare, Birgitta Ulfsson, Märta Lorang, Nisse Brandt och Bo Karpela. Och vi hälsar alla till Henny Wikman som är den här programformens andliga fader, en struntpratare om någon. Idén med det här programmet är att varje deltagare får en rubrik så småningom. Och han ska tala om den högst 1 minut, de övriga här får avbryta honom eller henne. Talaren får inte upprepa sig, han får inte avvika från ämne och han får naturligtvis inte vara osaklig och inte ha långa pauser eller andra utsvävningar. Och så har vi dagens första rubrik. Vem hinner först? Okay. Bo Karpelan får följande rubrik för högst 1 minut. Jag öppnade garderobsdörren och stelnade av skräck. Jag öppnade garderobsdörren och stelnade av skräck.
För ut ur garderoben föll min gamla farmor, som jag för länge sen redan hade glömt. Jag hade aldrig träffat henne i livet. Hon var död när jag föddes. Och nu var hon det ännu ytterligare en andra gång. Jag tänkte, vad ska jag göra? Här står jag med min gamla farmor. Mycket välbevarad, snygg, på alla vis proper. En medlem av en mycket snygg, i allmänt snygg familj. Och jag tänkte, jag måste göra någonting. Sätter jag henne tillbaka i garderoben och stänger dörren, kan ju någon av mina barn någon gång igen öppna den och få en mycket större chock än jag. Jag har ju en viss träning i att se de mest egendomliga saker i garderober. Så jag beslöt att jag ska ta henne ut på en liten promenad. Det verkar som hon till och med ska börja liksom leva så småningom under mina varma handklappningar. Jag stängde alltså garderobdörren, satt igång, tog några stapplande steg mot utgången. Farmor följde villigt.
Tack.
Jag förstod aldrig riktigt om det var farmor eller Bo som var snygg och proper.
Det måste ha varit farmor.
Jag
det
ville hålla och inte avbryta.
Jag hoppas min farmor förlåter mig där i himlen.
Vi ger Bo 1 poäng. Men beskrivningen gav nog inte vid handen att han hade stelnat av skräck precis. Det verkar snarare som han hade blivit ohyggligt liv.
Tänk att ingen passar på det där.
Gammal farmor. Skräcken
försvann.
Kan vi sikta på nästa rubrik? Ska vi se om vi är lika stela av skräck då också? Det blir så småningom... Vem tar den förresten? Ja. Är det... Ja, Nisse han igen.
Och så här. Märta, jag kan ta den.
Märta, följande rubrik är alltså... Då sa jag åt presidenten, nej, hör nu, det här duger inte. Alltså, till exempel om några dagar den 6 december träffar du Urho Kekkonen och säger... då sa jag åt presidenten, nej, hör nu, det här duger inte och tiden börjar nu. Märta.
När jag sa åt presidenten, hör nu, det här duger inte, så var det inte 6 december. Det var en gång när han bevistade en föreställning på Svenska Teatern och vi spelade en operett. Han satt i logen och på mellanakten så var vi alla kallade för att inta ett glas champagne tillsammans med vår president. Det var dåvarande presidenten Paasikivi, det var inte den nuvarande presidenten Urho Kalevi Kekkonen. Det var en förtjusande stämning i salongen. Och
vad är det Nisse? Jo,
Urho Kalle.
Va?
Ja, jag tyckte att du sa vi.
Jag sa vi.
Jo, du sa vi.
Jo, det var ett fel.
Det är en liten fot där.
Anmärkningen godkänns. Nisse Brandt, varsågod.
Vänta nu, förlåt, stäng av.
Det är omöjligt, tiden går.
Jag måste trycka så stannar den. Jag glömde rubriken.
Då sa jag att presidenten, nej, hör nu, det här duger inte. Tiden börjar nu.
Nej, hör nu president Kekkonen, det här duger inte, sa jag åt Urho Kaleva. Hur kan du tänka dig att ha så här svag bål när du bjuder så pass många människor den 6 december, råkade det vara det här fallet. Se nu, alla är ju spiknyktra, varpå Urho Kaleva sa att hör du, det blir nog bra med tiden.
Och en poäng åt
mycket dåligt,
Nisse men också, äntligen repliken. Jag hoppas du får en ny inbjudan. Ny inbjudan så småningom. Och sen... vem är det nu? Bisse kanske. Bisse Ulfsson, sanningen om rödluvan. Sanningen om rödluvan. Tiden börjar nu.
Den har ju litteraturhistorikerna naturligtvis väldigt mycket penetrerat. Och jag måste ju säga att den gången jag till exempel gjorde Rödluvan så började jag fundera väldigt mycket på det här att eftersom man ju alldeles låg där... Alltså jag låg ju inte då ännu, men jag kom ju att ligga mycket senare. Och det där... Och det var...
Nej, men hör hon visst. Alltså, när, var och hur låg du? Och vad har det här med liksom Rödluvan att göra?
Nej, men du vet...
Anmärkningen är fullständigt godkänd. Vi har inte hört ett ord ännu om Rödluvan.
Det är så, som litteraturhistoriker måste jag ju säga, det är ganska få som har penetrerat Rödluvan för att använda dina ord.
Kanske du fortsätter, Bo. Tiden har börjat.
Men hur var nu det? Vänta nu.
Sanningen om Rödluvan.
Sanningen om Rödluvan kom ju aldrig på pränt, för det var nämligen på det viset att Rödluvan inte alls var en snäll liten flicka som gick ut i skogen och sen träffade en varg, som det står i sagan, utan Rödluvan var en verkligt hård liten flicka. Hon hade alltid i bakfickan en liten träbit med vilken hon slog var och en som kom emot henne i huvud. Och en gång mötte Rödluvan en hemsk varg i skogen. Då var det för...
Tyvärr får vi aldrig höra sanningen om Rödluvan.
Nu kommer jag ihåg, jag har ingen aning om den där sagan om Rödluvan. Okay. Det är mycket, mycket dunkel.
Och enligt min dubbla bokföring nu så sitter Bo här plötsligt med 3 poäng och Nisse har 1 poäng. Medan damerna tills vidare är poänglösa. Och då är det Nisses tur att fortsätta. Ska vi fortsätta lite i samma stämningar som det här med Rödluvan? En kul grej hände mig på väg till centrum. En kul grej hände mig på väg till centrum, Nisse.
Det var när jag hade startat från Borgo med morgonbussen. Vi var ungefär vid Sibbo. Jag var alltså på väg till centrum i Helsingfors. Så hände det mig faktiskt en väldigt cool grej. Plötsligt ser chauffören 2 älgar. Han ropar, se du, älgarna! På sin östnyländska dialekt. Siboensisk egentligen. Och det där, han lyckades stanna bussen utan att köra över älgarna. Och det var ju hemskt bra. Det var den första kuliga grejen egentligen som hände mig. Så småningom kom vi till utkanterna där man håller på att bygga den mycket omtalade metron här i Helsingfors. Och där hände följande cool grej mig. Det var nämligen så att de provkörde ett metrotåg.
Vem var det?
Det var jag. Förlåt nu, men alltså rubriken var en kul grej på väg till centrum. Nu var det redan inne på den andra kula grejen.
Här domar det mig händer så mycket.
Jo, men då...
Jag tror vi ger Bo rätt. Nisse, han faktiskt berättade om den kuliga grejen på 30 sekunder och det var meningen att han skulle använda en minut. En poäng åt Bo igen. Och Bo, varsågod, du fortsätter. Tiden börjar.
Mig hände en verkligt kul grej på väg till centrum. Nämligen kul i bemärkelsen kall. På engelska, cool. Cool.
Är det Märta?
En cool grej.
Nej, Nisse.
Det är mycket använt alltså bland ungdomar nu för tiden.
Jaha, ja, det var
stay
det,
cool.
Det var cool. Jag avbröt för länge sedan. Jag undrar bara, stay cool. Det där, ska vi köra med engelska här också?
Nej, absolut. Absolut inte.
Men hur kan jag veta om du säger en cool grej att du inte kan mena just en cool med C-O-O-L?
Nisses argument är godkänd, protesten godkänd. Nisse, varsågod, du fortsätter.
Jag hoppar alltså över, när man inte får berätta om så många grejer, hoppar jag över det som hände vid metron. Nu börjar jag närma mig centrum.
Aj.
Det var så du säga.
Och där
du skulle aldrig ha kommit fram.
Där tog Nisses brant en poäng på sin gamla teknik att komma in just i svansen på en replik innan en minut har gått och ta poängen hem åt sig själv. Jag tror det är Märtas tur att få en rubrik. Och då ska vi se, ja. Märta.
Ralf.
Allt jag sa var fröken, kan jag få en likadan? Alltså, allt jag sa var fröken, kan jag få en likadan? Alltså, i den här början.
Jag måste skriva.
Det låter en olycksbådande tystnad.
Allt jag sa var fröken, kan jag få en likadan? Det rörde sig då om, som man kan förstå, om någonting som man inmundigar när man känner sig trött och ledsen och nere och behöver en liten pick-me-up eller kiss-me-quick, som man sa förr i världen. Jag satt alltså på en bar här i stan. Jag vet inte om man får nämna några namn, för man får ju inte göra reklam. Och jag kände mig ganska vissen. Klockan var 11:30 på dagen och jag satt och väntade på 12-slaget. Så kom 12-slaget. Ding dong, ding dong, 12 gånger. Slog den och det var fritt fram för servering. Alla såg på mig att jag såg lite vissen ut och det är mycket viktigt det här för att föregående kväll hade varit lite ansträngande. Och jag kände mig lite ruskig då.
Perfekt.
Bra, Visse.
Jag vill bara säga.
Det var slut.
Ni fick aldrig receptet på det här.
Jag försökte avbryta för att
ja.
Rubriken var allt jag sa, fröken var, kan jag få en likadan, men det var väldigt mycket annat du sa.
Ja.
Ska vi göra på det viset att vi låter Bisse fortsätta från den här rubriken och vi kör en extra minut med den. Allt jag sa var fröken, kan jag få en likadan? Bisse, varsågod, och en poäng har du fått.
Jag kommer in på BB för att hälsa på min goda väninna som har nedkommit med ett alldeles bedårande gossebarn som faktiskt liknar en av mina närmare vänner, en som hon inte alls var gift med, och jag, det var lite så där chockat för att han var väldigt mörkhyad och jag menar på det sättet är det väldigt svårt att förklara det här hemma sen. Och när då plötsligt kommer den bedårande barnmorskan in, så då sa jag att snälla fröken Pettersson, allt vad jag kunde säga, men kan jag få en likadan? Och då sa barnmorskan att men, fru Ulfsson, är ni inte lite överårig nu ändå för en sån här sak? Men så undrar jag att om det i alla fall kunde på något sätt ordnas.
Nisse.
Jag förstår det. Du nämnde det aldrig, men det måste ju då vara fråga om ett adoptivbarn. För hur kan man annars säga att fröken får en likadan?
Jag sa det åt barnmorskan.
Jaha, nej,
som hade hjälpt till med att förlossa.
Jo, det var nog klart. Men om man har barnmorskan ber om en likadan, då måste det per definition vara fråga om att begära ett adoptivbarn. Nisse har rätt, varsågod.
Nej, Nisse har rätt.
Alltså, det underbara är ju att domaren är enväldig. Det tickar. Allt jag sa var, fröken, får jag en likadan? Och så sa hon, vi hinner inte, vi släcker just ljus.
Nisses teknik igen.
Man märker också hur rutinerad han är att beställa strax innan fröken.
Konkurrenssamhällets vådor. Jag trodde vi skulle,
Det var annars kan jag få en likadan.
Om det är så att det är bostur nu, vilket jag misstänker att det är.
Ingen aning.
Okay. Så är följande rubrik. Jag minns när jag köpte grisen i säcken. Jag minns när jag köpte grisen i säcken. Tiden börjar nu.
Jag minns när jag köpte grisen i säcken. Det var en mycket pinsam situation för det var jag som var i säcken. Och jag skulle köpa grisen. Jag hörde hur den grymta utanför. Den ville också in i min säck. Och jag hade några små slantar på mig. Jag tänkte, jag måste ju köpa grisen här i säcken. Där jag befinner mig. Hur jag hade kommit i säcken fattade jag inte. Det måste ha berott på något misstag från min föräldrars sida. Och hur grisen hade kommit utanför säcken förstod jag inte heller. Men att jag var i en stor skog där hela tiden grymta omkring mig. Det var alldeles klart. Jag alltså rörde mig tveksamt i säcken mot grisen och jag viskade åt den, jag betalar 2 mark. Och grisen sa nef, 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 nef. Och jag förstod då att grisen var fransk. Den ville ha 9 mark av mig. Jag grävde i alla mina fickor och jag grävde i säcken. Men jag hittade inte mer än 7 mark. Och jag säger, 7 mark, grisen lilla. Nöf, nöf, sa grisen.
Det var bra.
Och så fortsätter vi efter den ena perfekta föreställningen till den andra. Är det Bisses tur, tror jag. Köp inte en zebra. Är lätt att säga, men alltså. Köp inte en zebra. Är lätt att säga, men. Vi är ganska animaliska idag. Tiden börjar nu.
Men väldigt svårt att uttala. För att det finns ju det här med zeta i början på ett ord. Där de till exempel tvistade, de lärde någonstans mellan skillnaden och Görsgatan 30. Alltså det, man kan säga zebra och då vet man ju precis vad det är. Och zebra kan ju vara zebra. Det kan vara alltså, verkligen, och då är det inte lätt att köpa en zebra.
För en zebra, men var det här verkligen en uppmaning att inte köpa en zebra? Jag fick inte fram att andemeningen var den att hindra oss andra från att köpa zebror när jag hörde Bisses uttalande.
Men det var det väl inte hela meningen i rubriken?
Köp inte en zebra, men...
Är lätt att säga.
Märta har självfallet alldeles rätt. En poäng åt Märta, du fortsätter.
Det är lätt att säga köp inte en zebra, men för all del ta detta yttrande på allvar. Det är ju rent förfärligt ödesmättat att tänka sig att man ska köpa en zebra. Vad ska man göra med den? För det första är den så randig. Det är inte så trevligt att alltid se någonting så randigt. Man ser sig själv i spegeln på morgonen, man verkar lite randig och trött. Så vänder man blicken lite till vänster och där ser man zebran stå väntande på att gå ut på morgonen. Det är en ett skäl. Att gå ut med en zebra i Eira till exempel där jag bor skulle väcka en viss pinsam uppmärksamhet tror jag bland de andra som...
Så var det med den zebran.
Köp inte en zebra.
Ja. Det här var, jo.
Du hade köpt den hela tiden.
Nej, jag uppmanar
andra. Den fanns hemma. Nej, den fanns ju hemma. Du
får jag genast försvara det här i alla fall? Köp inte en zebra på grund av de erfarenheter jag har av det här.
Ja,
tänk på det.
Här blev det inga poäng och tiden har inte heller löpt. Men jag tror det är Nisses tur. Nisse,
visst blev det poäng?
Det hände kvällen då... Jo, en poäng fick du, men inte desto mera sen. Det hände kvällen då televisionen gick sönder. Det hände kvällen då televisionen gick sönder. Ni sett i den början av situationen.
För mig som för så andra människor hände troligen samma sak. Man knäppte på radion. Jag har gudskelov en batteridriven radio. För att elektriciteten gick ju samtidigt. Det var inte enbart televisionen som var sönder. Hela elnätet gick. Och där lyssnade jag på någonting alldeles fenomenalt. Det var Kristina Berg och Gnesta Kalle som höll en underbar dialog. Det var någon slags repris från Sommarland som det hette. Det känner ni alla till. Det var så underbart hemvävt. Det fanns så hemskt fina artister med. Man kände sommarvärmen sprida sig. Det var helt otroligt. Jag blev så lycklig och tänkte, måtte elnätet eller televisionen paja ofta, alltså gå sönder ofta. Så får man lyssna till såna här fina, fina underhållningar som man kan göra tillsammans med sitt grannland Sverige. Vi gör ju inga såna här underhållningar med Sovjet. Det är mycket lätt förklarat, inte kan vi göra det för man förstår inte.
Det var Märta, tack.
Det var jag. Jag är lite förundrad nu. Jag tycker att vi har kommit lite bort från ämnet.
Faktiskt.
Vad var det som hände när televisionen gick sönder? Nu kommer redan in på utlandspolitiken.
Ja. Nej, inte. Ingen politik.
Ja, det börjar komma lite politiska tongångar. Det tycker jag vi ska akta oss för nu.
Och så fruktansvärt smickrad av producenten dessutom.
Hon sitter här framför mig, det vet
vi. Vi har ju redan vårt engagemang klart i den här serien. Den fortsätter. Så jag tyckte inte att man riktigt fick klart för sig.
Märtas protest är helt berättigad.
Det är ju bra om det är inte så lång stund kvar av den här, för det är ju lite ett känsligt ämne det där som händer när televisionen går sönder.
Och det var en poäng åt Märta. Och sen kommer vi till Bisse. Den hemska dagen då jag tappade min hartas. Den hemska dagen då jag tappade min hartas. Bisse-tiden börjar.
Det var just en sån här kulen decemberdag. Jag går på Esplanaden och väntar förgäves på att Julgatan ska öppnas. Och mitt i allt så märker jag att jag inte bara har tappat bockfoten utan också den här hartassen som jag alltid brukar ha med mig för att man ska vara garderad mot det mesta här på jorden. Jag menar, det är en ond snöd tid vi lever i. No, jag märker att jag har tappat hartassen, jag går tillbaka, jag går över på andra sidan Esplanaden, julgubben kommer emot mig. Jag frågar, har du sett min gamla luddiga hartass? Nej, säger julgubben. Jag rastar vidare, där kommer förra borgmästaren Tevo Aura. Jag frågar, var är hartassen? Så sa han har bara bockfoten, det var oerhört dystert. Jag glider rastlöst vidare. Jag har en matinéföreställning som snart ska börja. Jag kan inte vara utan min hartas. Det vet alla människor som har sysslat med amatörteater eller annan form av teater. Man måste ha sin hartas. Man tar bort puder från ansiktet.
Briljant.
Bra.
Och det var poäng åt Bisse Ulfsson. Och ställningen är nu den att Nisse Brandt har 6 poäng. Märta Lorang har 3 poäng, Bo Karpeland har 6 poäng och Bisse har 2 poäng. Och sen är det väl Märtas tur. Nej, det är Bors. Ursäkta, det är Bors. Så fick jag mina sjömansben. Så fick jag mina sjömansben.
Bo? Så fick jag mina sjömansben. Jag fick dem så att en vacker dag när jag stod på terra firma och allt var mycket stilla, så började mina knän på ett egendomligt sätt att vika sig, först till höger och till vänster. Långt borta hördes en liten dragspelsmelodi. Det var någon som spelade Båklandets vackra Maja. Och det visade sig att musiken påverkade min kropp på det sättet att benen började vika sig. Jag har ju alltid tyckt mycket om musik, men den här sortens musik, sjömansmusik, har för mig varit speciellt kär. Jag bor själv i skärgården om somrarna, och mina sjömansben skaffar jag mig på det viset att jag sen i fortsättningen lyssnar mer och mer på sån här sorts sjömansmusik, tills jag till slut precis taget satt på marken. Jag kunde huvudtaget inte mera gå. Jag började stapla fram benen och blev fullständigt makaroni. Jag trodde... Nu var ni snälla igen. Ni är nog ganska snälla.
Det var så roligt att höra mina sjömansben.
Du hypnotiserar dina medtävlare här nu.
Jag fick mina när mamma kokade sjömansgryta och där fanns ett ben.
Det hade varit bra. Det hade verkligen varit en bra start. Verkligen.
Ska vi ge nästa rubrik åt Nisse?
Om jag är tur, den inte annars.
Så vann jag första pris i plöjningstävlan. Tiden börjar nu.
Så vann jag första pris i plöjningstävlan. Det var nämligen bonden, min gode vän, ute på Västerlandet. Det är nära Borgo, som ni alla vet. Hade insjukna. Och han skulle ställa upp i en plöjningstävling. Tävlan i Lovisa-trakten. Nå, han ringde mig till Helsingfors och sa att Nisse, kan du fara dig och plöja för mig? Så sa jag, jo, nu kan jag fara att när jag började. Nu hörde du att 2 timmar på det, sa han. Bra, sa jag, då sätter jag iväg då. Men hörde du måste komma min väg för att jag ska ha traktorn. Du ska ha traktorn och plogen på lastbil. Nå, bra, sa jag, att jag kommer att ta traktorn och plogen då. Vad gäller det? Det gäller bara att plöja så raka får som möjligt. Just så, sa jag, det ska jag väl klara av.
Så raka får som möjligt.
Spår, sa jag får. Men om det inte är säkra så måste...
Nej, men om vi kan... Ja, jag vet inte, kanske jag hörde
fel. Kan vi ta omröstning?
Nej, det var alldeles klart att Nisse sa får.
Och jag, han sa får, han tänkte på spår.
Jag tyckte mycket synd om stackars djuren faktiskt. Bisse, argumentet är godkänt, varsågod och fortsätt.
Det värsta var att då, eftersom Nisse hade diskvalificerats genom att han plöjde får, så blev... Ringde då den här stackars hårt drabbade bonden upp mig och sa att eftersom ni nu ändå pratar strunt och tycks vara goda vänner, så kunde du kanske hjälpa till med det här med plöjningstävlan. Och jag sa det ena nu till skvart.
Och du fick första pris.
Det var en märklig tävlan. Att ni hade tid att vänta på dig tills du kom fram.
Ja, visst.
Och följande rubrik.
På något gott väntar man aldrig för länge.
Vi fick mycket plöjt.
Och följande rubrik går till Märta. Så gick det till när lilla Tua välte stora Lasse. Så gick det till när lilla Tua välte stora Lasse. Tiden börjar nu.
Vet ni, det var nog så tokigt när lilla Tua välte stora Lasse. För han var så väldigt stor, förstår ni, den där Lasse. Han var enormt stor alltså. Man trodde aldrig att lilla Tua skulle kunna välta en så stor kar. Jag tror att han vägde 150 kilo, för det var innan han började banta den där Lasse som vi alla känner. Nå, i alla fall så kom Tua bakifrån och stötte till honom för att hon ville gärna ha honom vält så att säga. Han skymde nämligen sikten för henne, för hon satt på teatern och framför henne satt stora Lasse. Hon kunde inte se någonting. Hon tittade till höger, hon tittade till vänster. Hon tänkte, här hjälper ingenting annat än att jag måste välta stora Lasse. Men Tua var så liten, hon var alldeles pikiliten, den minsta Tua man kan tänka sig. Så hon tog sats och så tockade hon till honom ordentligt, ingenting hände. Men då tänkte hon, om jag passar på under mellanakten så kanske det går lite bättre. Nå, mellanakten kom, första akten var slut, mellanakten var 20 minuter och la...
Fantastiskt. Och fortfarande fick vi inte veta vad som hände.
Bo börjar reagera mot att allt händer på teatern. Vi får ta det på biblioteken.
Jag lovar dig att nästa gång...
snäll. Gör det, så förlägger jag min nästa grej till teatern.
Kanske vi måste börja ha 2 minuter så att man kan komma lite längre.
Ja, ni är så snälla med varandra. Ni är så snälla med varandra. Det är bara kliar i mig att avbryta er, men det får jag ju inte som helt opartisk domare. Men vi kanske förflyttar oss till biblioteket, Bo. Det är din tur. Och på biblioteket händer följande. Och då sa jag åt Bill Shakespeare. Tiden börjar nu.
Och då sa jag åt Bill Shakespeare, hör du Bill, du som i allmänhet kallas William, men som jag står på mycket god fot med. Varför skriver du så införbannat mycket? Jag menar, här håller du på längs med hela 1500-talet och in på 1600-talet och skriver dina små pjäser och folk roar sig hela tiden. Men kunde du inte låta någon annan komma fram? Jag har så många goda idéer. Jag har en idé till exempel till ett skådespelare, en mycket ung man, till exempel får i uppdrag att hämnas sin far. Och sen får han det rysligt svårt och pappan kommer som ett spöke och uppenbarar sig för honom. Jag skulle vilja skriva den här pjäsen, Will. Så säger Will åt mig, hör du, Bo?
Det var Nisse.
Will, eller du sa Bill. Men jag vet inte hur man nu tar, för okay. Bo har faktiskt sagt William och du börjar med Bill Shakespeare. Jag ville bara kontrollera om allt går rätt till.
Jag måste bara säga att författare emellan så de brukar vara lite så.
Jo, men alltså det är de förnamn som vi använder av varandra. Det är helt obegripligt.
Då sa Bill och Willy.
Jag tycker både Bill och Will kan.
Jag hade ändrat på mig här under historiens gång.
Han kan säga Bubi åt dig.
Ja, ja.
Vilken Karppelan och Bubi-Karppelan.
Det är ju alldeles klart här nu att Nisses argument är fullständigt berättigat.
Det var synd.
Bill Shakespeare. Och Bo snavan upp igen en gång på sin fruktansvärda bildning.
Jag hade tänkt att han stal sen min idé och skrev Hamlet.
Ja.
Nisse, tiden börjar nu.
Då sa jag att Bill Shakespeare, eller jag ständigt egentligen fråga, varför skrev du? Okunde detta alltför fasta kött upplösas ut i dag och tina bort. Jag känner mig så illamående varje gång jag läser de där raderna när jag hör dem, för jag tänker på att jag måste börja banta. Sa jag åt Bill.
Tina bort.
Tina bort är det väl?
Ja, jag tror det.
Tina bort.
Ja, men jag Tina är mycket bättre. Och jag fick poäng.
Då ska det vara och Tina upp och
jo,
inte
Tina upp.
Ja, eller gå i sin eller
Tina
något
upp och Tina
ja,
ner.
Ja, det är för sent. Det är för
jag refererar till min gamla farmor.
Jo.
Hon Tina också upp.
Tina upp,
jag kommer bara in emellan alldeles kort och säger att Nisse med sin fruktansvärda replikteknik igen tog en poäng när det återstod 10 sekunder av minuten. Och jag tror att vi går till följande rubrik. Det är säkert inte Bostur, det är Märtas studio. Märta, tror det eller inte, men jag fann en uggla i mossen. Tror det eller inte, men jag fann en uggla i mossen. Tiden börjar.
Tror det eller inte, men jag fann en uggla i mossen. Jag börjar nu. Därför att jag måste fundera vilken uggla det var jag träffade. Släkten Uggla, en mycket fin släkt här, en adelssläkt. Och det finns ganska många medlemmar av släkten Uggla. Sant? Men det är ju inte alls om det jag talar om den. Jag funderar på om det var det. Men det var en verklig uggla som bor i skogen utanför mitt hem som ligger uppe i Sibbo-skogarna, också ganska nära Borgå. Och där en dag när jag var ute på natten och irra omkring bland dimmorna, jag kände mig lite nedstämd, så hörde jag ett förskräckligt ljud någonstans ifrån toppen av en gran. Och jag undrar vad det var.
Uggla i granen.
Och jag tänkte, är det något ugglor i mossen här, tänkte jag. Men jag såg ingenting. Och plötsligt framför mig satt någonting stort och vitt med döda ögon som stirrar på mig.
Och det var en poäng för
Märta. Och jag skulle skomma till att det var länsman.
Ni är verkligen.
Det måste ha varit en märklig gran som hade mossa på sig. Uppe i toppen.
Eller en märklig mosse som hade en gran på sig.
Ja. Men man måste bara säga det där under minuten, så att säga.
Och härmed avslutar vi första inslaget i serien på minuten. Jag tackar Bisse Ulfsson, Bo Karppela, Märta Lorang och Nisse Brandt. Vi hörs.